Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Mattias?
Fantastiskt.
Ja, du ser liksom lite glammig ut idag.
Jag vet inte. Nej.
Hur går det med din mullet? Känns det att du har växt in i det?
Ja, mulleten tar sig. Ja. Alltså, jag ska fixa till den nu här så att den blir lite, blir lite tydligare. Jag behöver ju få ut lite mer i nacken.
Ännu mer business in the front och
sen
park
så
in the back.
Lite kortare upp till. Mm. Sen har några som har tyckt att jag ska liksom blanda in mulleten och göra en kombo av 80-talet, det vill säga att man skulle köra en helikopterplatta högst upp. Och sen köra liksom kort på sidorna bara. Och sen mullet.
Så, som så blir Carl någon Lewis slags kombo. Möter Chris Christofferson.
Ja, som möter, vad heter han då? Ja. I Rocky-filmerna. Ja. Svensken.
Just det.
Ja.
Dolph Lundgrens
helikopterplatta.
Ryssen.
Men det kanske får vara någon måtta på eländet. Så jag tror jag ska hålla mig till en snygg, välfriserad mullet.
Jag tycker jag har vant mig. Jag var lite taskig i början, men nu, är så här, nu känns det ändå som att det är du som kommer.
Ja, det var ju när vi skulle åka till Italien. Vi gjorde den här podden från Toscana. Mm. Då hade jag ju en nyklippt mullet. Du såg lite konfunderad ut.
Ja, men jag sneglade lite på din fru och sa, hur känns det här då? Liksom. Ja, hur går det hemma?
Ja, jo då. Ja, vad fan. Man får vara glad så länge man har hår och kunna göra en mullet.
Men du, apropå en retotrip tillbaka till, kanske inte 80-talet riktigt då, men du får åka med på den här resan. Jag har ju ett jubileum i år som jag hade helt glömt bort men blev uppmärksammad på. Det var ju 30 år sedan.
Du fyller inte 60.
Nej. Vad fan, nej. Nej. Men det är 30 år sedan jag tog studenten.
Aha.
Så häromdagen var jag inbjuden på Kungsholmens gymnasiums alla avgångselever från det året. Hade liksom en fest på stamstället som var på den tiden. Liksom.
Då träffar du kanske en kompis till mig.
Ja, vem då?
En lärare som hette Fredrik.
Nej.
Jag trodde det var där du skulle komma till.
Nej, hängde mest med mina gamla klasskamrater. Men det var ju... Jag vet, har du gjort så här klassåterträffsgrejen?
Ja, jag gjorde den fast väldigt tidigt inpå. Alltså för tidigt. Det var ju när det finns ju någon firma som skor sig på det där och gjorde de här klassfesterna. Mm. Och vi gjorde den lite för tidigt. Det hade liksom gått för kort tid tyckte jag.
Vadå? 3 veckor? 10 år?
Nej, men det var väl 10 år kanske. 8 år eller 10 år och sånt där. Och jag hade nog kunnat tänka mig att göra det nu, men... Ja, det är något speciellt med de där klassåterträffarna.
Jag var nervös.
Det finns något obehagligt med.
Ja, jag var nervös innan. Du vet hur jag är. Jag är ganska relaxad, träffar folk till höger och vänster. Det här var ändå människor som... Men det var... Jag fick sitta och samla lite mod till mig en stund på stadsbiblioteket. Förhandla med mig själv. Jag behöver inte... jag kan ändra till kanske på Facebook. Och så nej, men det är klart jag ska göra det. Men det var intressant
hur
att notera.
Var det då? Det kommer en lyxfällan Charlie!
Nej, det var nog ganska lugnt. Jag tror ju faktiskt att det var ganska få, förutom mina närmsta klasskamrater. Och de ropade väl lyxfällan något artigare genom att ställa lite frågor och sådana saker. Men så tror jag många inte kände igen mig helt enkelt. Jag är ju ganska olik mig. Jag var ju mer mallet och vägde 59 kilo då, än att jag var liksom skäggfarbror på inte 59 kilo och liksom lite annorlunda. Men det var ju också som att det var en vattendelare. Det fanns vissa som kom fram och sa hej, och du vet, jag kunde stirra på dem hur länge som helst, och så här, nej, aldrig sett dig tidigare, någsin.
Fick det tror jag inte skulle hända mig. Jag är säker på att jag skulle känna igen varenda.
Ja, kan säga, Johanna, vi gick ju i samma klass. Jag minns inte att det fanns något. Och så tar han fram och pekar, här står jag ju.
Men vadå, du kände inte igen mig? Men det var inte det, så här, det ska inte vara lite, du försökte inte vara lite för mer genom att säga nej, men dig känner jag inte igen.
Nej, jag hade önskat att jag kunde säga.
Du är ju inte sån.
Nej, hade, nej men, och vissa var det som att så här, ja, dig fröst de ju tydligen ner dagen efter skolavslutningen och tina upp i morse. Det ser exakt likadana ut, så här, mm, ingen tvekan.
Ja, jag tror så jag skulle känna igen allihop faktiskt. Ja. Mm. Men det har jag ju inte provat, så det är lätt att säga nu. Men, ja.
Ja, nej, men så det, jag fick mer smak, så att nu har jag bjudit in det som var mitt järngäng från när jag tog, för det var inte mina klasskamrater om jag ska vara ärlig, som jag hängde mest med. Mm. Men det var ganska mycket tjejer, och tjejer är jävligt besvärligt att hitta 30 år senare, för de har ju allihopa, nästan utan undantag i det här fallet, bytt efternamn.
Just det.
Anna någonting, ja, som bodde i Stuvsta för 30 år sedan. Nej, inte skit. Nej,
den är inte skitlätt.
Det är inte skitlätt liksom, så att det är ganska.
Men nu ska ni ha en återträff efter återträffen.
Ja, nu tänker jag bjuda hem mina närmsta 7 på middag liksom, mm, som det begav sig. Men nu idag kan jag fira att jag har fått tag på liksom någon tråd som kan leda till alla. Oh, men jag har fått skicka många konstnärer så här: hej Tobias, jag tror att du kanske är gift med en kvinna som kanske hette det här tidigare, och i sådana fall är hon kompis med mig.
Ja, det ska bli spännande att se hur den dejten kommer gå.
Ja.
Det kanske blir jättekonstigt eller hur trevligt som helst.
Vi får se.
Det återstår att se.
Det återstår att se.
Men du, hur trevligt som helst, det är ju då temat på det här. För vi hade ju våran gäst med oss tidigare. Mm. Och vi pratade då Ryssland. Mm. Och sen har denna eminenta journalist.
Det var både spännande och lite liksom, läskigt avsnitt.
Ja, det var det. Och sen så sa vi att det här måste vi följa upp. Patrik är ju en klippa av rang. Mm. Så vi kände att kan vi få tillbaka Patrik? Och han ville det, vilket är en stor ära för oss. Och då skulle vi gå in och prata lite mer om Kina. För det är ju... Fan, jag har så svårt att ha åsikter om Kina. Eller jag har en åsikt, men jag kan liksom inte, jag kan för lite för egentligen ha det, känner jag. Alltså, jag vet att jag har hört att de äger halva Afrika, och jag tycker att de är diktatorer, och man blir förbannad när man hör hur de behandlar vissa och sådär. Så
min personligt, jag håller med dig. Mm. Det här vill jag verkligen veta mer om. Och nu ska vi säga redan från början, Patrik är ju inte här för att han är Kina-expert. Men han kan ju mer än nästan någon annan om säkerhetspolitiska frågor och historia och sådär. Så att vi kommer flera så mycket ändå. Mm. Men jag har ju nu så här, min personliga lilla hemmagissning är ju att USA känns på dekis, Ryssland känns på dekis. Liksom. Det är lite dödsryckningar från gamla stormakter som jag bara är rädd för av gammal vana. Sen när jag rockar filmerna och grejer. Liksom. Men att Kina liksom har smugit sig på, är det någon vi borde liksom vara rädd för, så är det väl Kina. Liksom. Mm. Vi kommer prata kanske kinesiska allihopa om 20 år. Vad vet jag? Det här vill vi ju lista ut.
Nu ska vi lista ut. Så vi säger bara varmt välkommen tillbaka, Patrik. En stor applåd!
Tackar, tackar. Och det här blir ju då en återträff, apropå ett återträffstema.
Ja.
Men jag känner igen dig. Det kan vara lugnt.
Oh, vad skönt. Jag känner igen dig också.
Ja. Men du, första frågan direkt. Pang på. Har du TikTok?
Nej.
Varför har du inte det?
Därför att det är helt onödigt att ha på sig en kinesisk påverkansspionapp som ytterst kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet.
Och det här sa du med ord, och det här var med eftertryck. Här satte du ner foten. Det är inget, det är inte om TikTok är, utan du menar att det är kontrollerat.
Tittar vi på hur TikTok är organiserat och dess moderbolag ByteDance, så ger det gärna sken av att det är ett vanligt bolag med investerare och så vidare. Det här kan du höra TikTok själva säga.
Ja, han är rätt charmig, den där unga vdn. Liksom.
Ja, och han började sin bana som lite grann som yttrandefrihetskämpe och så vidare. Men över en natt så förändrades det, och han föll i, så att säga, kommunistpartiets linje. Och det var ju då bland annat då de kinesiska säkerhetslagarna som slog till då, att man införde dem, och det tvingar alla kinesiska medborgare och kinesiska företag att utföra de tjänster som då de här säkerhetstjänsterna och underrättelsetjänsterna vill att man ska göra.
Men var det smart av för att han är ju, som, vad är han heter nu? Jag har tappat namnet på.
Jag tappar namnet också.
Ja, vad skönt, då har vi tappat. Men vi pratar om TikToks vd som en...
TikToks grundare.
Ja, grundare, precis.
VD, de har bytt vd. Mm. Så att det här är TikToks grundare vi pratar om.
Ja, just det. Men tänk om jag menar den här nya då, som jag stod för. Han verkade så himla liksom charmig, och att det är liksom någon slags smart av dem att använda sig av.
Ja, han är en slipad, skärmig person. Det var han som var i de amerikanska kongressförhörerna bland annat.
Exakt, han, det är han jag menar. Ja, precis. Ja,
då pratade vi om två olika
personer. Ja, bra, då ska vi hålla isär det. Men den här senaste som jag är inne på, och säkert det första då, ger ju inte alls skenet av att det här är den typen. Det är smart av Kina att ha satt honom då som vd, kan man konstatera.
Ja, och om vi tittar då på vad är det för bolag, så är det som så att det finns en australiensisk rapport till den australiensiska senaten som har grävt i hur ser ByteDance ägarstruktur ut. Och när de har liksom grävt i det här, då landar de i slutsatsen att beskriva det här som ett hybridföretag. Ett hybridföretag mellan den kinesiska staten och privat investerarkapital. Därför att kommunistpartiet har det inflytandet över företaget ytterst. Så att därför så blir jag liksom väldigt tydlig när jag säger att ja, men så här måste vi nog se på verkligheten.
Men vad är skillnaden om vi tänker så här, om vi jämför med Meta, bolagen då, Facebook, Instagram och så vidare?
Vad inte gör det också en spionapp för amerikanska?
Jo, men jag vill bara säga, vad gör det för... Jag tänker så här att, jag upplever ju definitivt, om jag sitter och pratar, det här är vi, nu har man snackat om det här i flera år, men att
sitter
du och jag och pratar om ett visst bilmärke eller en soffa eller någonting, så kommer det ju snart upp i mitt flöde och sådär. Jag känner ju att jag är, att de ser mig. Och om jag då har TikTok så tänker jag, vad gör det, varför är det värre att Kina ser mig då? För att jag ägnar mig inte åt någon kriminell verksamhet, jag är liksom är på landet och jag... Alltså, förstår du frågan? Så här?
Varför
skulle det vara värre? För jag håller inte på med skumt själv, vad jag vet.
Och gör du det, så gör du inte på TikTok i alla fall.
Nej, det tänker jag väl att jag inte gör. Men jag kanske ska ändå säga, telefonen kanske kan ändå... Appen skulle ju kunna gå in och sno information. Men gör inte alla appar? Vad är skillnaden, tänker du då, mellan Facebook och TikTok?
Ja, det här kan man svara på två sätt. Det första sättet och det mest grundläggande, det är ju då att Meta, de är ett amerikanskt bolag. USA har alla de brister vi ser att USA ändå har, men det är ändå en demokrati. Det är rule of law. Det finns accountability. Det finns checks and balances in the system. Det är inte Kina. Kina är en enpartistat, en väldigt auktoritär enpartistat som har blivit mer aggressivt auktoritärt både internt mot den egna befolkningen och mot omvärlden. Så det är den första grundläggande saken. Det vill säga att det som händer i Kina, det kan du inte liksom ifrågasätta som du kan göra i en demokrati. Den andra delen, det handlar ju då om vi tar utifrån svenska intressen, så är Kina en av de tre länder som säkerhetspolisen pekar ut som säkerhetshotande mot Sverige och svenska intressen. Och det är ju Ryssland, det är Kina och Iran. Och du undrar, vad är det för problem då att du använder TikTok? Du springer inte omkring med hemligheter eller så vidare. Ja, då är det två problem. Det ena problemet är att Kina samlar på sig en enorm datamängd om hur du och alla andra svenskar tänker, tycker, beter sig. Och vad ni går igång på. Inte vi, eftersom jag inte har TikTok då förstås. Och den andra biten är då den möjligheten som finns att använda det här med algoritmerna för att påverka din uppfattning om världen. Och i den här australiensiska senatsrapporten bland annat så pekar man på de indicier som finns då att TikTok så att säga trycker ner material som är kritiskt mot Kina till exempel. Mm. Här skulle Kina kunna gå in och ha en mer aggressiv påverkan. Sen ska vi komma ihåg att TikTok inte finns i Kina. Inte som TikTok, utan då är det ett annat innehåll, appen heter någonting annat, och dessutom så får inte barn använda den mer än ett par timmar åt gången, och så är den stängd nattetid. Medan vi matas med det här med kattvideor och utmaningar och så vidare och så vidare. Och så ökar den psykiska ohälsan också. Mm. Och vi lägger inte tid och fokus på algebra och andra nyttigheter. Medan de kinesiska ungdomarna drillas då i det andra. Det kanske låter lite raljant.
Du övertygar mig.
Men det är ju svårt att veta var man ska stå i den här frågan. För antingen blir man ju jätteparanoid och tänker att det sitter 10 000 kineser och försöker fördumma oss andra, så att om två generationer kommer de kunna ta över alltihopa.
Det sitter inte 10 000 kineser. Om det gör det nu så är det de nog fler, men AI löser det där. Så.
Ja, du ser. Men liksom, antingen får man gå åt det hållet och då blir man ju helt paranoid. Jag vet att, jag tror du berättade för mig förra gången vi träffades, att man har kommit fram till att robotdammsugare plockar upp ljud och bild i svenska hem och skickar till servrar i Kina.
Mm. Jon Karlung, vd för Bahnhof,
som la
ut då på Twitter en bild på sin dammsugare som han då hade upptäckt då, lagrar då ljud och bild hemifrån honom på en server någonstans i Kina. Och det här är bara två exempel på hur Kina dammsuger data.
Oh, dammsuger.
Dammsuger är ett fint ord. Och så lägger vi till AI-utvecklingen. Vi har ju sett en explosion i AI-debatten nu med ChatGPT-4 och så vidare. Och vad man då kan göra om man har en massa data och kan liksom använda AI för att extrahera kunskap eller påverkan. Det är ju 3 sekunder som behövs av din röst för att man ska kunna låta dig läsa en ljudbok med hjälp av AI. Och 3 sekunder av din röst, den törs jag nog finns ute på nätet.
Nej, i mitt fall är det ju fakt sedan länge.
Ja. Men med den tekniken så och det här också används i bedrägerifall då, så kan telefonen ringa och så hör du din dotter som säger då att hon är kidnappad, och så kommer en kidnappare och säger att skicka lösensumman hit. Det är bara det att din dotter inte är kidnappad. Det är AI. Det har hänt i ett fall i USA. Lite sidan om spår, men bara så att man förstår vad AI kan göra. Och sen den tredje ingrediensen då, det är ju att Kina har ett väldigt stort intresse för informationsinfrastruktur. Då är TikTok en typ av informationsinfrastruktur. Och det är i det här ljuset man också ska se Huawei 5G-utbyggnad och så vidare, och de ambitionerna. Och lägger man ihop de här 3 sakerna, då är det precis vad Mao, ordförande Mao, som vann det kinesiska inbördeskriget 1949, konstaterar kring informationskrig. Att i jämviktsfasen, när man går in att utmanar sin motståndare att vinna, då är det jätteviktigt att kontrollera informationsinfrastrukturen. Och det var ju naturligtvis annorlunda i Kina på 40-talet än vad det är idag. Men tänkandet går igen.
Men om du skulle ranka, nu pratade vi om Ryssland förra gången och vi pratar om Kina idag, och sen så finns det Iran också då. Vem är du mest orolig för av de 3, om du skulle ranka konkret hot mot liksom oss och våra barn i framtiden?
Ja, det beror på vilken skala på framtiden du sätter.
Ja, men om vi säger 25 år då?
Ja, 25 år då är Kina. Kina kan man beskriva som klimatförändringarna, medan Ryssland är sommarens torka. Mm. Bara för att illustrera liksom,
jävlar, det är,
perspektiv.
Ja, du är inget fan av Kina helt enkelt.
Jag har en ganska krass syn på Kina och de maktambitionerna. Och det vi ska komma ihåg är att Xi Jinping, när han tillträder, han slår in då på en mycket mer auktoritär väg än vad hans företrädare Hu Jintao gjorde. Han pratar om lanserat dokument nummer 9 med 7 nej. Det är liksom det nej till att prata om idéer som demokrati, universella rättigheter som mänskliga rättigheter. Man ska inte prata om kommunistpartiets tidigare misslyckanden. Fri press absolut inte, och så vidare och så vidare. Så det här lägger grunden, och sen har vi sett då hur Kina har krossat Hongkongs demokratirörelse.
Till exempel.
Och det här ett land, två systemet är ju bortblockat ur Hongkong. Vi har förtrycket av uigurer. Och vi har en allt mer hotfull, aggressiv agerande mot Taiwan. Och det här är ju då liksom, varför sker det här? Ja, men Kina har ambitionen om att 2049 så ska man vara mittens rike i världen. Vara den dominerande världsmakten. Och då är Taiwan en del av pusselbiten för att nå dit.
Ja, det är hemskt. Det är jävligt skrämmande faktiskt.
Ja, det är skrämmande.
För sammantaget, som det är som du säger, när du drar upp de här olika nu, man tänker alltså, var en enskild grej, men har man ju hört liksom, men när man slår det samman så blir det ju oerhört stort. Och hur är det med det här som jag inledde med att säga, Afrika, de har väl lånat ut hur mycket pengar som helst och äger väl typ halva Afrika.
Kina har köpt världen snarare än att annektera den på något sätt, eller?
Ja, men det finns ju ett citat som tillskrivs Lenin, och det är ju då att kapitalisterna kommer att sälja oss repet som vi hänger dem i. Mm. Medan jag skulle beskriva då vad Xi Jinping står för, han har nu inte sagt det här, men bara som liknelse. Xi Jinping vill att vi ska köpa Kinas rep som Kina kommer att hänga oss i. Mm. Bara för att liksom ta den jämförelsen. Kina har haft en fantastisk ekonomisk utveckling, och det är väl en 600-800 miljoner kineser som har lyft sig i fattigdom. Det är en fantastisk resa de har gjort. Sen de öppnade upp 1978 så ligger den genomsnittliga tillväxten på 9%. Och idag så står Kina för ungefär en femtedel av världens produktionskapacitet.
Vad har varit framgångsfaktorn? Vad är det Kina har gjort som gör att de har vuxit så enormt?
Kina har då kombinerat då, dels att man har då omfamnat marknadsekonomin, men då med en statlig twist och kontroll. Den kontrollen sker ju en skarpare kontroll nu. Och sen så har man då haft en stor befolkning. Och det har gjort att man har blivit en motor. Man har varit skickliga också på att bli så att säga världens fabrik genom att man har låga produktionskostnader, låga lönekostnader. Och så har man gjort en aggressiv utbyggnad då av bostäder, infrastruktur och så vidare. Nu står man ju inför en bostadsbubbla, en fastighetsbubbla som kan bli väldigt problematisk. Och till det här då så har man också storskaligt blivit oerhört duktiga på att stjäla immaterialrätter. Mm. Det vill säga att man stjäl det som andra är bra på.
Mm.
Och man har också då ställt som krav på att om andra ska investera hos Kina, att Kina ska få tillgång till tekniken och sådär. Så att man har blivit väldigt duktiga på att kopiera. Och nu satsar man själva på att kunna utveckla saker. Och det är det här då prognoserna står och väger lite grann, där man för 10-12 år sedan trodde att Kina skulle växa mycket snabbare och mycket starkare än vad de senaste prognoserna är. Så nu är så att säga, juryn är ute för att överlägga och se vad händer här. Men för 10 år sedan så var man övertygad om Goldman Sachs till exempel, den här fina stora byrån, de gjorde en prognos som sa då att 2026 skulle Kina gå med USA. Och i mitten av århundradet så skulle då Kinas ekonomi vara runt 50% större. Det där reviderade de till här i fjol. Och då sa de att Kina kommer ikapp 2032, men blir inte mer än 15% större. Sen finns det andra prognosmakare som säger, ja men 2032 kommer man bara nå 90%, men man kommer inte komma om i USA. Så att vi står i den osäkerheten. Så här börjar det bli riktigt farligt och spännande.
Men och vi vet ju heller inte vad siffrorna från Kina riktigt är värda. Så att jag menar, man gör ju bedömningar utifrån någonting man får titta på lite på håll. Det kanske är att de på många sätt är större än vad vi redan vet, och att det är en del av strategin. Liksom. Man blir lätt nojig. Liksom.
Eller att man sminkar grisen.
Ja.
För att det som också har hänt nu på sista tiden, det är ju då att vi ser ett tillslag från kinesiska myndigheter mot oberoende economy intelligence-verksamheter i Kina från västvärlden.
Mm.
Så att man krymper möjligheten att göra en bedömning av den kinesiska ekonomin. Också ett tecken då på repression.
Och det här Mattias sa om Afrika, att de har köpt upp halva Afrika. Liksom, finns det någon grund för det påståendet? Eller? Det svänger man sig ofta med det där.
Jag törs inte säga halva Afrika, men om jag tar det som en omskrivning, att Kina investerar och skaffar sig stort inflytande i delar av Afrika, absolut.
Mm.
Det kinesiska erbjudandet är ju oftast väldigt tilltalande för diktatorer. Här kommer vi från väst. Vi är forna kolonialmakter. Jag har inte Sverige i någon större utsträckning. Men sen så har vi mage att läxa upp med pekpinnar om mänskliga rättigheter och antikorruption och så vidare.
Mm.
Det där struntar ju Kina i.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Så när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla... Det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men hur är det med miljöfrågan där? För där är ju också, det är ju en smog. Det går ju inte, alltså det är hela Kina. Det är ju, man ser ju inte himlen där av miljöskäl. Och jag kan ju bli... lite gubbigt att tänka ibland när jag åker snällt och stoppar in min plastpåse i en grön återvinningslåda, så tänker jag att vad fan gör det här för skillnad om man tittar på vad Kina sprutar ur. Jag har en kompis som nyligen var i Kina som sa att det var ju hopplöst. Dels så var det som du sa, all internet var ju bara nedstängd, gick inte använda appar eller sådär. Men också att man såg inte himlen. Och de tycks ju inte riktigt vara med. De tycker ju inte ens att de borde vara med på den här listan för att de liksom miljöpåverkan. Vad har du att säga om det?
Ja, men du gör en målande och relevant beskrivning på det sättet att Kina har satsat till exempel på att bygga ut kolkraften för sitt energibehov. Någonting som inte rimmar med vad världen står inför i klimatkrisen. Så att Kina är ju en riktig huvudvärk när det gäller de facto klimatpåverkan. Samtidigt så är Kina så pass stort så att vi behöver få Kina att ställa om också. Jag kan förstå din irritation med plastpåsen, men om vi tar det lite större till grön omställning så skulle jag väl beskriva det som så att om man förstår att taket kommer att börja läcka så är det ju dumt att vänta på att det har brutit samman innan man börjar byta ut det. Den investeringen måste göras. Absolut. Om det inte ska bli värre.
Men varför tänker inte Kina så då? Om de är så sluga och jobbar med 50 års perspektiv och grejer, om de tänker att om några år så står de för liksom är mitten på den här planeten, det är ju ändå samma planet de ska vara kvar på med samma klimatkriser och samma problem. Det måste vara smarta nog, och de om några så då, fördelen med en diktatur är att man kan bestämma något på onsdag och genomföra på torsdag. De hade ju verkligen kunnat gått före det här området. Inte för att vara fina människor utan för att se till att det är snyggt och rent på den planeten de verkar ha för avsikt att ta över. Då, liksom.
Ja, det är en bra frågeställning. Jag har inget bättre svar på den än att man ser väldigt kortsiktigt och man prioriterar då ekonomisk stabilitet i landet. Eller stabilitet, social stabilitet, kontroll. Det är viktigare än att lösa problem som kommer i övermorgon eller så. Det är mitt bästa svar på den frågan.
Det kanske är alltså det gamla klassiska behovstrappan, att det kanske kommer en dag där den flyttar upp på agendan även hos Kina då. Men de är inte riktigt där ännu. De har lite andra, som det ofta är en del länder. Man tänker att det är svårt för dem att engagera sig i plastpåsefrågan om man inte vet var folk ska bo någonstans. Liksom.
Det, ja, men så är det. Uh-huh. Och samtidigt så står vi nu inför en situation då, om de här negativa prognoserna som då man kan säga att vi kanske når ett peak China. Det finns en bok som pratar om peak China. Då medför ju det att innan det så att säga börjar vända neråt medan man kanske fortfarande är på uppåtväg så kanske man vill göra någonting för att förändra situationen på marken. Och då är vi ju på en väldigt skör nivå i världen. Kina stöttar Ryssland i Ukraina. Man har ju haft en så kallad fredsmäklare som har rest runt i europeiska huvudstäder och sagt att ja, men Europa måste acceptera att Ryssland får behålla det man har erövrat. Så får vi fred. Så att man backar upp där. Och tänker vi oss då att Xi Jinping har det här projektet, att han vill bli väldigt stor och lämna efter sig ett imperium, precis som drivkraften hos Putin. Xi Jinping är 69. Vi tänker oss en 10-årsperiod. Men om Kina stagnerar ekonomiskt under den här 10-årsperioden, samtidigt som då man når ungefär i nivå jämvikt ekonomiskt med USA. Och ska man då liksom kasta om det här, då kanske man väljer att chansa. Och då till exempel då att försöka erövra Taiwan. Xi Jinping har pratat om att de PLA, då, Folkets befrielsearmé, ska vara redo att inom citationstecken återföra Taiwan till 2027, tror jag att det är militärt. Behöver inte betyda att det sker ett angrepp 2027, men då ska den upprustningen av Kina vara klar för att kunna klara av det militärt. 2030 så förväntas den kinesiska flottan vara omkring 50% större i antal fartyg än den amerikanska. Den är redan idag större i antal fartyg. Därmed inte sagt att den är bättre och effektivare. Den är inte stridstränad som den amerikanska och så vidare. Så att vi vet ingenting om effektiviteten, men bara i antal, så att säga, flyttyg så är de fler.
Men hur kommer övriga världen att resonera, tror du? Tror du kommer världen att titta på när det där sker, eller tror du att USA som har många intressen kommer att agera, eller vad?
Ja, det är ju det som är den stora, så att säga, strategiska utmaningen just nu och den stora strategiska förvirringen. Vi har ju situationen i USA då, de har väntat presidentval 2024. Vi har ett Europa som är delat i de här frågorna. Delat mellan de länder som så att säga vill gå mycket mjukare fram och försöka, ja, omfamna en mellanväg. Och de länder som så att säga sluter upp då bakom Taiwan, USA. Till den ekvationen så kommer ju nu också att länderna då, som man brukar kalla i Indo-Pacific, det vill säga demokratierna i Indo-Pacific, Sydkorea, Japan, Australien, Nya Zeeland, närmar sig NATO. Och de här länderna kommer också vara med på toppmötet i Vilnius. Mm. Och NATO pekade ut Kina som ett problem i sitt strategiska koncept som antogs förra året.
Men efter Rysslands liksom satsningar och övergrepp i Ukraina, så var det väldigt många, i alla fall i Europa, upplevde som liksom vaknade upp och tänkte, shit, vi har varit lite naiva. Vi har liksom öst in pengar i en ekonomi som uppenbarligen inte är välvilligt inställda till oss. Det märker inte samma vindar kring Kina, att vi tänker så här, nu måste vi se till att de slutar tjäna pengar på resten av världen. Liksom. För att hade alla vänt om ryggen, då skulle det bli väldigt, väldigt mycket klurigare. Men det verkar inte ske heller, för att det finns liksom ingen riktigt sån här Ukraina-punkt när man säger, men vad i helvete, utan det är liksom den klassiska, man höjer temperaturen i kastrullen med en grad i taget och hoppar inte grodan ur liksom.
Nej, det, i den myten om grodan så är det ju precis det som både Ryssland och Kina har använt sig av, och vår, så att säga, välvilja eller kognitiva oförmåga att faktiskt lyssna på vad de säger och hoppas på det bästa. Och det är precis som du säger då, att vi har inte nått den här kritiska omslagspunkten när det gäller Kina. Kina har inte gått över den stora röda linjen. Vi kan tydligen acceptera kidnappning av svensk medborgare Gui Minhai från Thailand som sitter fängslad i Kina. Norge gav efter för utpressning. Det var Liu Xiaobo som fick reservation för uttalet, min uttal är uselt. Han fick ju då Nobels fredspris, dissident, så att fängslade Kina 2010. Kineserna blev helt, helt förbannade på Norge. Och under ett par år då så förlorade Norge runt 125-175 miljoner dollar i exportintäkter för fisk. Det var väl runt $1 miljard totalt i utebliven export. Norge började anpassa sig och försökte liksom gottgöra till Kina och röstade lite mer som kineserna enligt norska forskare i FNs generalförsamling. Och sen så 6 år efter att då också, då har den här Nobelpristagaren hunnit avlida, så lyckas Norge då släta över det hela. Så 2016 så kan man gå vidare. Då är det 6 år av så att säga mobbning av Kina mot Norge för att den oberoende Nobelkommittén har fattat ett beslut.
Ja, det säger en del.
Och det här reagerar
det
inte
det är riktigt
på.
Skrämmande faktiskt.
Det här ja, det är Norges problem. Det får Norge hantera. Ungefär så har ju vi reagerat när de här sakerna har inträffat.
Vad tror du då? Kina och Ryssland, tror du de snackar med varandra? Har de någon...
Ja, ja. De har...
Men har de en gemensam agenda eller är det liksom bråkar baksätet, två barn? Eller?
De har gemensam agenda i det sättet att de har gemensamma motståndare och gemensamma intressen. Och Ryssland har inte så mycket mer val än Kina. Mm. Och Kina har ett intresse av att Ryssland inte misslyckas och bryter samman. Kina har två intressen i Ukraina-konflikten, att Ryssland inte använder kärnvapen och att Ryssland inte förlorar.
Vad sa du först? Det var lite intressant.
Att Ryssland inte använder kärnvapen.
Det vill inte Kina.
Nej, Kina vill inte det.
Varför vill man inte det?
Därför att då är vi på ett väldigt snabbt sluttande plan i världen. Blir det väldigt farligt för ekonomin, för stabilitet. Om det börjar smälla av kärnvapen, även om det börjar smälla av taktiska kärnvapen, så ja. Det
vill de inte i alla fall.
Det vill de inte.
Det kan man känna sig trygg med. Att det tycker inte Kina
är någon bra idé.
Nej.
Och det kan i det här fallet gagna säkerheten för Ukraina ändå.
Ja.
Eller så här, om de ändå inte ska förlora så kanske det bara drar ut plågan. Att jag får säga. Ja, det låter ju också hemskt, men förstår du vad jag menar? Att...
Vi ser ju inget slut på det kriget. Och nu när vi spelar in det här så går vi alla och väntar på en ukrainsk motoffensiv. Men oavsett hur den går så ser vi inget snart slut på det här kriget.
Men okej, så... Det hade varit liksom ett alternativ här nu är att vi snabbt som 17 uppfinner en tidsmaskin och så backar vi till 50-talet och så tar vi ett litet strategimöte kring. Vi behöver nog tänka annorlunda kring Kina här. Men det alternativet är ju ganska orimligt. Så vad kan vi göra idag då? Vad gör vi nu? Är det för sent? Kan vi få det att gå sämre för Kina? Vill vi att det ska gå sämre för Kina?
USA vill ju att det ska gå sämre för Kina. Och där gör ju USA saker. Man stryper exporten av såna här halvledare och chip och sånt där som är spetsteknologier. Begränsar också kinesiska investeringar. En rad europeiska länder, inklusive Sverige, har ju bestämt sig för att de kinesiska bolagen är inte välkomna i 5G-utbyggnaden. Då har man ju då sagt stopp. Andra europeiska länder säger, ja men det är inga problem, kör på ni. Så att EU har ju inte där en gemensam hållning. Och det är ju där någonstans det står och väger, liksom, vilken väg ska Europa gå i. USA har bestämt sig för att försöka bromsa Kinas tillväxt i de här spetsteknologierna. Och... Sen beträffande tidsmaskin så ska vi komma ihåg att den öppnandet mellan Kina och USA, det var, får ju ses i den tidens kontext. Mm. Och då fanns det ju ett Sovjetunionen och ett Warszawapakt och att då normalisera förbindelserna med Kina, öppna upp för handel och så att säga, det var ju liksom en snösmältning efter Koreakriget. Mm. Så att... Var tid har sina utmaningar.
Men det skapar ett nytt problem.
Precis, men en fråga som jag förstår är omöjligt att svara på, men som ändå är roligt att höra dig spekulera i. Vad händer 2024 om Trump kommer tillbaka och blir president? Kommer det vara bra eller dåligt? Alltså egentligen mot Kina. Han säger ju också att han kan få Putin att stänga ner det där kriget på en dag, hörde han prata om. Och så här. Han snackar ju en del, Trump. Han är en farlig man, men i relationen till Kina, tror du att det kan finnas något positivt eller bara negativt? Eller, ja.
Om Trump blir vald så har jag egentligen bara en enkel one-line att säga. Gud bevare konungen och fäderneslandet.
Det är så.
Det som Trump gör om han blir återvald är ju, om vi lyssnar på vad han säger, är ju att bryta, ja, förutom att USAs demokrati riskerar inte att finnas kvar efter 4 år med Trump. Och vad det gör för världens demokratier, så vill han ju då antagligen, om vi lyssnar på vad han säger, att USA ska liksom lämna NATO. Och han kommer nog att föra en så att säga brinkmanship. Han bullrar ju gärna, vill ha någon förhandling som man säger att han kan vara vinnare på eller någonting sånt där. Och han kommer att krama om Putin och låta Ukraina hamna under bussen, om man uttrycker sig så, och så vidare och så vidare. Det blir en väldigt, väldigt, väldigt farlig värld för små demokratier. Och det scenariot är ju naturligtvis någonting som Ryssland hoppas på. Kina så har han ju då varit verbalt så att säga tuff och tuff också i politik. Men vi ska komma ihåg att det finns en kontinuitet i den amerikanska politiken gentemot Kina. Det började inte med Trump och Biden har fortsatt på den linjen. Så att det är liksom ett amerikanskt strategiskt intresse som lär fortsätta.
Men ska vi se positivt för att det går sämre för Kina? Eller finns det faror med det också? Då, liksom? Nej, men, som vi sa, varje lösning skapar ett nytt problem.
Varje lösning skapar ett nytt problem. Och om det går sämre för Kina, då ökar ju då risken för att Xi Jinping kanske vill sätta alla sina marker på rött. Och rulla roulettkulan. Om seger inte liksom med ekonomiska termer och så vidare, som de här prognoserna för 10 år sedan inte kommer att infinna sig, så kanske man måste åstadkomma den här hegemonin på ett annat sätt. Och då kanske man tycker att nu är ett läge och jag kommer inte få ett bättre läge. Så nu kör vi den här chansningen. Och det är lite grann det som jag brukar liksom beskriva som Pearl Harbor moment in Tokyo 1941. När den japanska ledningen förstår att vi har inte ekonomiska resurser att med de sanktioner som det är mot olja, så att bedriva det här kriget i Kina eller bedriva en offensiv mot västmakten eller USA och andra då i Stilla havsområdet, om vi låter det här gå ytterligare en tidsperiod, för då kommer oljan att ta slut. Så ska vi göra någonting, så ska vi göra det nu. Och då bombade man Pearl Harbor 6 december 1941.
Och det gick ju så där.
Det gick ju sådär.
Det var ju liksom början på slutet för
det japanska imperiet, absolut. Ja. Ja. Men Japan idag blev ju rätt bra.
Mm. Mm, faktiskt.
Så historien tar inte slut, den är inte given. Och det är väl Mark Twain som säger att historien upprepar sig inte, men den rimmar. Mm.
Men vi måste ju då på tal om att täcka läckan ändå. Vi ska väl...
Vad gör vi, Patrik?
Ja, vad gör gemene man? Alltså, så här,
hur ska man tänka när man lyssnar?
Du säger att det får inte gå för bra, det får inte gå för dåligt. Men jag vill inte ha, med den här beskrivningen så vill inte jag ha med Kina att göra. Och det har ju varit min övertygelse länge. Baserat på en massa saker. Men även nu när man hör dig som kan väldigt mycket om det här, så är jag ju ännu mer övertygad om att jag tycker att det är ett jävla skitland, rent ut sagt. Eller skitpolitik.
En skitdiktatur.
Skitdiktatur,
ett fantastisk kultur och så vidare och så vidare.
Ja, det var ett mycket bättre ord. En jävla skitdiktatur är det. Men då undrar man ju, då, hur ska vi agera då? Vad kan vi göra? Vi kan ta bort TikTok, vi kan...
Man vet ju inte ens vad som är Kina. Vi kanske sitter här med 80% brillorna från Kina och bilen är från Kina. Alltså, vet vi ju inte knappt.
Alltså, jag vill nyansera den biten. Jag säger inte att vi inte ska handla med Kina. Jag säger inte att vi ska sluta köpa kinesiska varor. Men vi måste börja göra en skiktning i liksom vad är kritiskt för oss och för vår säkerhet. Och vad får det för konsekvenser ifall vi släpper in Kina? Kina har ju dumpat marknaden på många områden för att vinna insteg. Vi har ju till exempel på Arlanda så är ju säkerhetsutrustning från Kina. Det är för att det kinesiska bolaget har dumpat marknaden. Och de finns ju på massa flygplatser runt omkring i världen. Det är ett litet exempel. Så vi behöver göra en bättre analys. Det arbetet är på gång inom EU.
Vi köper ju guldbroar till och med från Kina som flaggas hit.
Ja, nej, men det ser inte jag som ett säkerhetsproblem att köpa en bro eller köpa en kopp eller en t-shirt från Kina. Problemet blir när Kina får kontroll över kritisk infrastruktur. Som till exempel då att Kina köpte Piraeus hamn i Grekland. Har påverkat hur grekerna har röstat i bland annat i EU när det gäller liksom fördömanden av Kina. Det är den typen av infrastruktur som blir problem och när det då kan rikta sig mot våra sårbarheter. Så det behöver vi bli bättre på att förstå. Sedan så måste vi förstå vad är Kinas målsättning och vad använder man för metoder. Och jag tror att solidaritet är ett bra sätt. Kina har riktat då, det här jag nämnde med Norge, det har ju Kina riktat mot Australien till exempel. För att Australien hade mage att säga att man behövde en oberoende internationell utredning om covid-viruset och hur det kunde sprida sig från Kina, från Wuhan-provinsen. Kina har gett sig på Litauen för att Litauen tillät Taiwan att öppna ett kontor i landet med ordet Taiwan i sig.
Mm. Det är sjukt.
Och här har liksom, här behöver vi bli mycket bättre på att inte låta Kina spela ut oss en och en eller ge sig på en och en, utan att ja, men vi måste våga stå samman i våra värderingar.
För det är ju värderingarna det handlar om i grund och botten. Sen huruvida de är duktiga på, de är flitiga och de jobbar hårt och allt det där, så är det ju ändå någon slags värderingarna som man tar ställning emot.
Det är det, och där hoppas ju jag att på sikt så kommer vi se vad är demokratins superkraft då. Och det är ju då att vi har fria samhällen, vi har fri diskussion, fria samtal, fri innovation. Medan Kina är en auktoritär stat gående mot totalitär, om den inte redan är totalitär. Vi kan diskutera gränsdragningen där fram och tillbaka. Där det blir inte lika kreativt. Så även om demokratier brukar vara långsamma att förstå att vi har ett problem och sega på att reagera, så när demokratin väl har landat i det och sätter sina resurser på att lösa problemen eller hantera saker och ting, så har vi hittills, peppar, peppar, ta i trä, visat oss vara ett överlägset samhällssystem. Och det är det jag hoppas på, att i det långa loppet så kommer vi att se att vi också klarar det här.
Ska man köpa, alltså rent etiskt, ska man köpa fonder i Kina? Ska man...
Jag skulle inte investera i Kina, i Kina.
Av etiska skäl eller av att du inte tror på ekonomin över tid?
Ja, jag skulle säga i första hand etiska skäl, men sen också med den volatiliteten vi ser nu eller osäkerheten vi ser kring den kinesiska ekonomin, så skulle jag säga att det kan komma obehagliga ekonomiska överraskningar. Tillväxtsiffrorna som nu kommer den här försommaren visar ju att den kinesiska ekonomin inte alls har återhämtat sig som man hade förväntat sig efter pandemin. Så att det kan nog finnas skäl både för den moraliskt starke och den som är driven av andra drivkrafter att tänka ett varv till där.
Då, avslutningsfrågan här då är ju liksom, nu får du spekulera, nu undrar vad du tror. Den beryktade covid-frågan. Var det någon typ av, är det biologisk stridsföring mot resten av världen som var strategi från Kina, eller är det någon läderlappssoppa som har gått fel på någon marknad? Var står du om du skulle tvingas lägga allt på rött eller svart här?
Ja, då skulle jag säga att du lägger det på grönt.
Jaha.
Nej, men så försöka svara med lite mer seriöst på din fråga.
Det är ju en mindre chans att du får rätt då, för att komma ihåg.
Ja, jo, jag vet det. Jag tänkte att jag skulle få ett sätt att åla mig ur din antingen eller.
Ja, men det gjorde du bra.
Okej, vi får se vart det slutar.
Jag lägger inte på svart, definitivt inte, att det här är biologisk krigföring. För det finns ingenting som tyder på det. Den röda marken skulle jag vilja dela upp i två delar egentligen. Det ena är att det har uppstått på naturlig väg och börjat sprida sig på de här marknaderna. Den andra teorin som inte är en konspirationsteori, men som är en sån här pinsamhetssak för Kina om det är så, det är då att det har skett en olycka i ett labb. Det har släppts ut ur labbet. Man har hållit på och experimenterat, man har hållit på och tittat på och sådär. Och sen har någon skitit i det blå skåpet. Och det får man inte göra i Kina. Man får inte prata om kommunistpartiets misslyckanden. Alltså är det jättestor skam. Alltså blev det väldigt starka reaktioner på att tysta ner det här och liksom sådär. Det gick ju liksom... Människor som i Wuhan larmade om det här på tidigt, och de kunde bli fängslade och så vidare och så vidare. Så det skulle jag säga idag är en rätt stabil möjlighet att det har gått till på det sättet. Men experterna är ju oense, men det är ingen seriös som pratar om att det här är medvetet, har skett medvetet.
För det var ju en väldigt, det stabiliserade ju hela världsekonomin väldigt effektivt. Ja. Jag menar, är man lite despotisk och sitter med sådana möjligheter, måste man tänka att det där var ju förträffligt om man vill skapa oro i resten av världen. Liksom.
Förträffligt om man vill skapa oro, men vi ska komma ihåg att det drabbade ju först väldigt hårt mot Kina. Mm. Och också då, Kina har ju levt länge med hårda covid-restriktioner, man har misslyckats med vaccin. Vaccinet där är ju den stora framgångssagan. Mm. All erfarenhet vi har från hur snabbt det går att ta fram vaccin, det kastades ju över ända. Mm. Och så överbevisade vi vad mänskligheten kan göra ifall vi får frihet och alla satsar på att lösa problemet.
Apropå kreativiteten i demokratier.
Apropå liksom. Det.
Ja, men spännande. Du, vi kanske får ett Iran-avsnitt snart också. Vi vet ju inte. Vi får se hur världsläget utvecklar sig.
Eller så får vi följa upp. Det är intressant alltså, överhuvudtaget med världsläget. Så att det behöver inte vara något specifikt land.
Vad landar
specifikt,
du? Blir du specifikt?
Specifikt land.
Blir du mer orolig eller blir du tryggad? Alltså, var hamnar du? Vad tar du med dig, Mattias?
Nej, men jag blir... när man pratar så här så blir det, kommer det väldigt in your face liksom. Alltså, så jag blir orolig, men samtidigt så har jag lärt mig, alltså jag, det är ingen idé att gå och oroa sig, för det, nej, finns så mycket att oroa sig för, så jag ska inte säga att när jag kommer gå härifrån att jag kommer gå runt och vara mer rädd än jag var innan, men man ska ju absolut ta det här på allvar, det är ingen snack om. Och jag förmedlar, tycker jag också, informationen just det här som både ingenjörer från Silicon Valley inte låter sina barn använda sociala medier till, nu TikTok som du säger, som inte ens finns i Kina fast det är kinesiskt. Det är också, det är väldigt tänkvärt att få med sig och sprida till sina barn och anhöriga och sådär. För det är någonting som inte är bra med användandet. Folk, det kan man ju bara vara överens om. Mm. Så att, ja, men det är intressant att bli påmind. Och så är jag så grymt imponerad. Alltså, du är så satans jädra påläst. Hur kan man kunna så mycket?
Eller så har han hittat på allting idag. Du har ju ingen aning.
Hur har du koll själv? För det är en sak att man är utbildad och man har lärt. Men du måste ju ta in, inte TikTok då, men du måste läsa väldigt mycket nyheter. Du måste se mycket vid skärmen även du, fast med annat innehåll.
Ja, men det är klart att jag läser mycket. Men jag har också privilegiet att jag pratar med människor som är smartare än vad jag är.
Och det skulle jag vilja göra någon gång.
Det hade jag velat göra någon gång. Och så lär jag mig av dem. Och därigenom naturligtvis också. Helheten är ju bara jag skyldig till. Men jag är stort tack skyldiga alla människor som jag har pratat med de senaste 8-9 åren om säkerhetsläget och vart vi är på väg och så vidare och så vidare.
Nej, men det är precis som vi känner, fast då på en annan, inom andra ämnen kanske, en annan nivå, men det är också skälet till varför vi gör våran podd, är ju att vi själva får ynnesten att träffa sådana som dig och andra, våra gäster, som man får lära sig att hänga på saker. Ibland kan det vara lite, det var lite jobbigt för mig när vi, för ibland så bandar vi avsnitt, de ligger inte alltid i en och samma. Ja, men vi kan spela in ett eller två eller tre, så har man bunkrat ifall man blir sjuk eller sådär.
Ja, man vill inte ligga på samma vecka.
Nej, precis. Mm. Och då kan jag berätta för lyssnarna att det som var väldigt jobbigt för mig, det var när vi pratade om ChatGPT, vi hade ett AI-avsnitt.
Ja, för ganska länge sedan.
Ja, och vi har aldrig haft så lång framförhållning till att någonting släpps. Så när han pratade om ChatGPT som sen, ja, några veckor senare så stod det överallt. Alltså, då hade man nästan varit så här lite dum förklarade man inte visste vad det var. Och det hade jag ju inte då, för det hade inte hänt än.
Så när det släpptes så sitter jag bara, vi ju som aldrig det? Hört talas om.
Det var lite jobbigt med att ibland får man då bra.
Det var 7 kritiska veckor där det hade hänt väldigt mycket i folk medvetenhet.
Så det har vi lärt oss av, att vi försöker ligga mer aktuellt, och det gör vi ju nu. Nej, men verkligen, men återigen då, ett superstort tack. Hoppas att du vill komma tillbaka, för oss är det fantastiskt, och även för våra lyssnare.
Och jag har roligt när jag snackar med er, så jag kommer gärna tillbaka.
Ja, vad härligt. Ja, tack. Tack så mycket, Patrik.
Tackar.
Tack.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.